Låt oss be tillsammans. Gode Gud, vi tackar dig för att du uppenbarar dig genom naturen, sången och livet. Tack för att vi var här, därför du har gett oss liv. Och att vi får lovprisa dig, tänka på dig och tacka dig. Och lyssna till vad du har att säga. Och vi överlåter oss den här gudstjänsten, den här dagen. Alla som är här och alla som lyssnar. I Jesu namn. Amen. Temat för den här gudstjänsten är sänd mig. Och min bön och min längtan är att just du ska känna att Gud har en tanke, en kallelse, en uppgift just för dig. Och att du får möjlighet att säga precis som profeten som mötte Gud i Gamla testamentet, profeten Jesaja, som fick möta Gud mäktig och stor, och han blev rädd. Han kände att han var syndig och otillräcklig. Och Gud frågade, vem ska vi sända? Vem ska vi sända? Och Jesaja, efter att fått bli renad, sa, sänd mig. Och min längtan är att du idag ska våga och vilja säga, sänd mig. Den här sången vi just sjöng nu talar ganska starkt till mig. Jag utbildar mig till biolog. Så naturen har alltid varit viktig för mig. Jag var ateist i ungdomen i 17-årsåldern som mötte andra kristna. Och fick lite andra tankar. Och till slut så fattade jag beslut om att faktiskt överlåta mitt liv till Jesus Kristus, till Gud. Det var ett viljebeslut. Och jag fick se att det nya beslutet gjorde att mitt liv fick en ny mening. Att det fanns en mening. Men just mitt passion för naturen, för skapelsen, fick komma in i den nya tron. Att naturens skönhet, fascination, blev nu en del av Guds tilltal till mig. Och en del av min sändning. Vi ska läsa en text från Johannes evangeliets 20 kapitel. Som berör det här med sändning. Bakgrunden är att lärjungarna har vandrat i cirka 3 års tid tillsammans med Jesus på jorden. De längtade efter att han skulle vara den stora konungen, den som skulle befria Israel från den ockupation som romarna hade över Israels land och stora delar av området runt Medelhavet. De hoppades han skulle bli den stora kungen. Men han sa själv, jag har inte kommit som en kung, som en stridare, som krigsman på stridshäst. Han sa till mig att han skulle själv dö. Men skulle uppstå. Men de kunde inte ta till det. Vad som hänt här i kapitel 20 och 19 är att Jesus blev korsfäst. Lärjungarna blev förtvivlade. Deras hopp blev grusade. De visste inte längre vad ska de tro. Och här sitter de. Inlåsta. Rädda för att romarna även skulle arrestera dem. Och eventuellt tortera och avrätta dem. Och vi läser från 20 kapitlet vers 19 till vers 22. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt bland dem och sa till dem, frid åt er alla. Sen visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa dem till dem igen. Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig, sänd jag er. Sedan andades han på dem. Och sa, tag emot helig ande. De var förtvivlade, förkrossade. Deras drömmar så som de hade utformat det hade krossats. De visste inte vad de skulle tro. Och dessutom var de väldigt rädda. Jag tror kanske att vi också kan känna igen oss i det här. Vilka drömmar hade du när du var ung? Vad ville du bli? Vad ville du betyda? Och de flesta som sitter här inne just nu är inte jätteunga, men några få undantag. Hur blev det? Blev det precis som du tänkte det? Kanske inte. Du tänkte att du skulle gifta dig. Eller flytta ihop och skaffa barn och familj. Allt skulle vara rosenrött och fantastiskt fint. Hur blev det med äktenskapet? Hur blev det med den relationen? För de flesta av oss som har levt länge i en relation vet vi att det är inte alltid rosenrött. Det kan till och med krascha och gå fullständigt sönder. Och förtvivlan finns där. Varför blev det så här? Eller människor jag har levt nära. Och jag har valt saker i mitt liv som gjort att det är krossade relationer. Jag sårar människor. Varför blev det så? Vi lever alla kanske med krossade illusioner, planer och drömmar. Men precis som Jesus kom till lärjungarna i den situationen, så kommer Jesus till dig och mig idag och säger samma sak. Frid vare med dig. Frid var med dig. Och det är inte bara vilken frid som helst. Det handlar dels om den här relationen vi kan få med Jesus själv genom att ta emot honom i vårt liv. Som Johannes skriver om tidigare i sitt evangelium, där säger att så älskade Gud världen att var en som tror på honom ska få ett evigt liv och inte gå under. Men det handlar också när du lever i en livssituation som ser trasig ut, som inte ser någon utväg ut. Även i den situationen så kommer Jesus och säger: frid var med er. Sen säger han det på nytt. När de har fattat, äntligen fattat, att han har uppstått. Han lever. Han sa, men de inte hade förstått, har blivit en verklighet. Han har uppstått. Då kan de ta emot nästa steg. Han säger: frid var med er. Så som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Han ger dem ett uppdrag. Han sänder dem ut i världen till medmänniskorna, precis som han själv fick kallelsen ut till denna värld. Och då är det ju viktigt att veta, vad var det då för kallelse som Jesus själv fick? Det kan vi se i hans första predikan som är nedskriven i Lukas 4 kapitel, när han predikade i Nasarets synagoga. Och han kommer till Nasarets synagoga, som ju är hans hemstad där han vuxit upp. Och han får bokrullen och läser från Jesaja bok. Och där står det: Guds Herres ande över mig, ty han har sänt mig till att förkunna ett glädjebudskap till de fattiga och att ge dem blinda syn. Han har sänt mig att förkunna frielse för de fångna och förkunna ett nådens år från Herren. Detta var det uppdrag som Jesus fick från sin Gud till världen, den värld vi lever nu. Och på samma sätt så ger han det uppdrag vidare till dig och till mig. Att förmedla glädjens budskap till de fattiga. Att ge dem fångna befrielse och syn för blinda. Att förkunna befrielse för den förtryckta. Och ett nådens år från Herren. Det har nu blivit lärjungarnas, ja, din och min kallelse. Vårt uppdrag. De fick ett nytt hopp. Och en ny möjlighet och en ny vision. Jag tänker själv när jag nyss hade börjat som internationell missionssekreterare för baptistsamfundet år 2000. Och efter ett par år så var det väldigt dålig ekonomi i baptistsamfundet. Och var tvungna att skära ner Flera tjänster skars ner. Och jag var ny och entusiastisk missionssekreterare i baptistsamfundet. Och plötsligt måste vi skära ner. Jag blev väldigt deprimerad och besviken. Jag var lite i den här situationen som lärjungarna. Mina drömmar, visioner av att nu var massa tankar vi skulle göra i baptistsamfundets internationella mission krossades. Jag var en gång i Kristianstad på ett missionsmöte och kände mig ganska deppig. Men då hände någonting i det mötet, precis som med lärjungarna här. I slutet av mötet så kom det en man vandrande ner för mittgången. Han ställde sig framför mig och citerade ett bibelord från Johannes 15, vers 16, fast riktat direkt mig. Där det står: du har inte utvalt mig, jag har utvalt dig, och jag har bestämt om dig att du ska gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och plötsligt kände jag hur energi kom genom min kropp. Ville Gud säga detta till mig? Det är han som är herre för missionen. Det är han som har kraften. Även när vi måste skära ner av ekonomiska skäl. Och det gav mig nytt hopp. Och jag kände att jag på nytt kunde bli sänd. Och hade en uppgift i världen. Precis som lärjungarna här fick möta. Men vem är då sänd? Jag vet att man diskuterar det här på många håll. Är det bara pastorer, diakoner, ekumenkyrkan som är sända? Eller profeter i gamla testamentet eller kungar? Eller? Jag vet att man diskuterat här i kyrkan med Brommaplan nyligen dessutom. Men i gamla testamentet så hade man profeter och kungar som var speciellt uppgift, speciellt uppdrag att förmedla, vara medlare mellan Gud och människor. Prästtjänsten var viktig. Gamla testament. Men redan i gamla testament står i andra Mosebok ett ord riktat till hela Guds folket, hela Israels folk, där det står att ni är ett rike av präster. Och Petrus med flera anknyter till det här ämnet. Och i första Peterbrevets andra kapitel, vers 9 framåt, står det så här. Där han citerar just här. Han skriver nu till alla kristna. Inte bara församlingsledare, inte bara diakoner, inte bara profeter eller lärare. Han skriver: men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk, som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Det vill säga, vi är alla kallade att vara präster, kungar och ett utvalt släkte. Min vän, det är inte bara jag som pastor, eller Karin som diakon, eller Elin som pastor här, som är utvald att ha en uppgift. Ni är alla kallade till att ha en uppgift, ett uppdrag. Vi är alla sända i världen. Och vad är det då för sändning? Ja, dels är det här förmedlade frihetsuppdraget till våra medmänniskor. Att bli frihetse från fattigdom, från förtryck, blindhet. Och det kan vara fysisk blindhet men också andlig blindhet. Eller fysisk eller andlig fångenskap som vi kan bli befriade från. Och att förkunna ett nådens år. Guds nåd får du förmedla till dina medmänniskor. Det är ditt uppdrag och din kallelse. Just innan Jesus skulle lämna jordelivet var han tillsammans med sina lärjungar. Och då säger han, och de drömde fortfarande om Israel som politrik och att Jesus skulle komma tillbaka och vara kung. Då säger han: när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och vittna om mig i Jerusalem, Judén, Samarien och till jordens yttersta gräns. Så uppdraget att vittna om Jesus, att förmedla Guds befrielse till våra medmänniskor, är både nära, de du bor nära, släktingar, vänner, grannar, arbetskamrater, studiekamrater. men också långt bort till jordens yttersta gräns. Idag kommer vi lyfta fram att vi som församling får vara med och bidra till att Guds befriande budskap får förmedlas till jordens yttersta gräns genom den internationella globala missionen. Det ska vi få i kollekten, ge en gåva till Ekumeniakyrkans internationella mission. Men vi får också be. Och bön är inte bara en vacker formsak. Bön är någonting som händer. När vi ber att Gud ska gripa in nära och fjärran, då blir det som en autostrada mellan himmelen och jorden, på vilken Gud kan agera, handla och verka. Och därför är din och min förbön ett redskap för Gud att agera i den här världen. Och det kan vara nära och det kan vara fjärran. Sen är det ju så att det finns människor här och funnits i den här församlingen under många, många år som har blivit berörda av Guds budskap och rent fysiskt åkt långt bort. Jag själv, fru Barbro, har länge varit medlem av församlingen här. Och vi fick en kallelse och åkte som missionärer till Kongo. Vi var under 7 års tid i Kongo och har sedan också efter det engagerat oss internationellt. Jag har många medlemmar från den här församlingen som har blivit berörda av Guds kallelse, som har gett sig iväg. Vår tanke är att någon gång under nästa år så ska vi samla ihop människor som har en anknytning till kyrkan vid Brommaplan, som har gått ut härifrån och fått bli till välsignelse runt om i världen på olika sätt. Och kanske är det just du, du som lyssnar och tittar, eller du som är här, som är en av dem som får gå ut med Guds befriande budskap. Men du har alltid kallelsen att förmedla det här och nu, där du befinner dig, bland släkt och vänner. Då frågar man sig, när kan man då bli sänd? Hur mogen måste man vara? Hur duktig måste man bli? Hur mycket utbildning måste man få? Det är intressant att se vad som hände när Jesus gav sin stora missionsutmaning till lärjungarna i Matteus 28. I Matteus 28 kapitel, vers 16 och framåt, så samlas lärjungarna på berget tillsammans med Jesus precis innan han ger sin missionsutmaning. Och då säger han, lärjungarna föll ner och hyllade honom, men somliga, några tvivlade av de lärjungarna. Men trots detta, bland dessa troende och tvivlande, så säger Jesus, all makt i himmel och jorden är given till mig. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar och lär dem att hålla alla de bud jag har lärt er. Och se, jag är med er alla dagar till jordens slut. Denna uppmaning gav han inte till perfekta människor. Han gav till lärjungar som inte hade begripit att han skulle uppstå. Han gav dem till och med då till människor som fortfarande tvivlade. Du behöver inte vara perfekt. Och tror att du är perfekt så är du förmodligen fel någonstans. För det är vi inte. Ingen av oss är perfekt. Men du får uppdraget. Mitt i din svårighet. Mitt i din livssituation. Och kanske är det just din svåra livssituation som kan bli Guds redskap att nå människor. Paulus skriver i sitt andra brev till Korintierna, första kapitel 4, så skriver han, han, Gud, tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta andra som har svårt. Det vill säga, den situation du befinner i, överlämna den till Gud. Ge den till Guds hand och låt honom få komma in, ta handen. Och den erfarenheten du har haft och fått kommer bli ett redskap i Guds hand att förmedla befrielse till din medmänniska. Du är kallad. Vad vill du svara? Ja, man kan bli rädd för mindre. Eller hur? Man ska ha ett uppdrag. vi som ska tala på olika sätt, vi kan ofta vara nervösa inför det, eller hur? På olika sätt. Men Gud har gett oss en resurs. När lärjungarna i det låsta rummet fick höra budskapet, och som Fadern har sänt mig sänder jag er, så lämnade inte Jesus dem ensamma. Han blåste på dem. Och vad kommer ni ihåg? Vad sa han? Så han sa, tag emot helig ande. Gud har gett oss en resurs, en kraftresurs som gör att vi vågar gå ut, att vi kan gå ut och få betyda någonting för våra medmänniskor. Helig ande. Det var ju samma sak som Jesus sa precis innan han lyftes upp på Kristi himmelfärdsdag till sina lärjungar. När den heliga anden kommer över er, då ska ni få kraft och vittna om mig i Jerusalem, i Judén, Samarien, till jordens yttersta gräns. Gud har gett oss en resurs. Den heliga ande som kan komma in i ditt liv. Och jag tror du kanske ibland har anat det. När du går ut mot, för den kommer inte först och sen får du mod att gå. Utan det är när du tar stegen mot din medmänniska som kraften kommer över dig. Jag har känt det själv när jag pratade med en kollega på högstadiet ute på Ekerö. Och jag var trött och eländig. Och så börjar vi prata om viktiga saker, om livet, om tron. Och plötsligt så kände jag hur energi kom genom kroppen. Jag fick kraft och glädje. När vi börjar i samtalet. Det är när du tar ett steg mot din medmänniska. Är i behov. Även när du själv har behov. För att förmera stöd och hjälp. Då kommer kraften över dig. Den heliga ande. Och gör det möjligt för dig. Att förmedla befrielse. Och tro till dina medmänniskor. Profeten Jesaja fick frågan. Vem ska vi sända? Och vem vill vara vår budbärare? Och han sa, sänd mig. Vågar du och vill du säga det till Gud idag? Gör det och saker kommer hända i ditt liv. Var säker. Låt oss be. Gode Gud, jag tackar och prisar dig. För att du har sänt oss var en uppgift, uppdrag på olika sätt i den här världen. Tack Herre att vi får förmedla befrielse till våra medmänniskor och tro där inte tro finns. Hjälp oss Herre att öppna upp vårt liv för en helig ande. Att våga ta steg mot våra medmänniskor som lever i behov. Där jag på något sätt kan förmedla tröst eller åtminstone närvaro. Herre, ge oss mod, ge oss vilja att svara på din kallelse. Sänd mig. Amen. Nu ska vi sjunga en sång som jag tycker själv är fantastisk. Och det handlar om den heliga ande. Som ande och vind betyder ju samma sak på både hebreiska och grekiska. Och det sången heter Våga vara vindens vänner. Eller hur? Det ska vi sjunga. Ja.